P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1 tisdag.
Historisk satsning från SAS kan ge 4 000 nya jobb i Sverige.
Paraguansk lycka och tysk landsorg i fotbolls-VM.
Och tjock-tvn är tillbaka. Ny trend bland unga som bejakar analoga prylar.
Imorgon sänks entrémomsen för dansbandsevenemang. Arrangörerna jublar.
Och i vår andra timme om Trumps ständiga nybyggnationer och renoveringar. Är det ett sätt att förmedla sin makt via arkitektur?
Och så undrar vi vad Sverige egentligen har för chans mot Frankrike.
I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
Ja, flygbolaget SAS satsar närmare 100 miljarder kronor på upp till 40 nya långdistansflygplan, vilket är den största investeringen i bolagets historia.
Och samtidigt gör bolaget en stor satsning på Köpenhamns flygplats Kastrup som beräknas leda till 4 000 nya jobb i södra Sverige under de kommande 4 åren. Viktor Jensen, reporter på Ekonomiekot. SAS har ju nyligen varit igenom en tuff ekonomisk period, konkurshot, rekonstruktion. Hur kan bolaget nu göra en sån stor flygplanssatsning?
Ja, man får säga att en på nytt födelse för SAS som nu försöker blicka tillbaka till historien och ta större marknadsandelar och komma tillbaka till det som kanske var glansdagarna för SAS för många år sedan. Det var ju så att bolaget var igenom en rekonstruktionsprocess där man fick in en hel del nya ägare när den var slut. Så många befintliga ägare, de blev av med sina investeringar och förlorade pengar i det här, men istället fick man nya ägare, däribland flygbolaget Air France KLM som också i princip vill ta över SAS kan man säga när det pågår en process kring det. Så att det här gjorde man fick in nya pengar och man nu då försöker att växa. Det har varit turbulenta år för SAS, nu försöker man väl att lyfta då skulle man kunna säga.
Mm. Den största investeringen i företagets historia, vad är det SAS satsar på?
Ja, det är att man ska få många fler långdistansflygplan. Man vill öka antalet destinationer man flyger till, till exempel Nordamerika, men det pratas även om andra delar utav världen där man vill öka Asien, Sydamerika, Afrika och sådär. Så det handlar om en stor satsning där man köper in då nya Airbus-flygplan upp till 40 stycken, och tittar man på värdet på den här affären så pratas det om att det som kallas listpris är på runt 100 miljarder kronor. Men sen är det ofta så att flygbolag i såna här affärer får stora rabatter, så det är inte alls säkert att SAS betalar så mycket, men det är en väldigt stor affär. Hur mycket som SAS betalar, det vill man inte gå in på. Och man säger också att det handlar om en satsning på flygplatsen i Köpenhamn, Kastrup kallad, och där ska man då ha fler destinationer, och man tror att det här kommer leda till många nya jobb på olika sätt, inte bara hos SAS utan även runt om hos underleverantörer på flygplatsen till exempel, och även i den bredare ekonomin. Så att det pratas om 25 000 nya jobb fram till 2030 i det stora hela, och att runt 4 000 av dem skulle kunna hamna då i södra Sverige. Mm.
Men just det här att Köpenhamns flygplats Kastrup ska bli det nya flygnavet i Skandinavien, var det väntat?
Ja, det får man ändå säga. Det är den riktningen som SAS har pekat ut de senaste tiden, och man varit tydliga med att man tycker att det är den flygplatsen som ligger bäst till exempel för att göra den här expansionen, och att det är det som ska var navet. Och sen kan man ju också konstatera att i samband med att SAS fick nya ägare så var ju danska staten en av dem som blev storägare i bolaget och som äger en stor del av SAS, och danska staten, för dem är det ju viktigt med flyg från Kastrup som är en stor arbetsgivare, en stor arbetsplats. Så att ur det perspektivet så var det ju helt väntat att det är där man gör den största delen av satsningen.
Mm. Vad innebär det här för svenska resenärer?
Ja, det beror ju lite på vad man bor i landet. Om man bor i södra Sverige så där är man ju väldigt glada och säger att det här innebär ju mycket för näringslivet. Det innebär att man kommer få fler linjer ut i världen och fler linjer som då flyger till Skandinavien också. Man kan få turism och sådär. Så sen finns det väl kanske de som har varit kritiska mot att det inte är lika mycket satsningar som görs på Arlanda. Så att det finns säkert de som hade velat se mer satsningar på Arlanda. Men där säger ju då SAS att det ska bli nya destinationer, framförallt ifrån Köpenhamn men även ifrån Oslo och ifrån Stockholm och Arlanda då. Men det är klart, det finns säkert de som hade velat hoppats att det skulle bli mer ifrån Arlanda. Mm.
Vi har också med oss Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair. Hans-Jörgen, du deltog också på presskonferensen Kastrup under förmiddagen. Hur skulle du beskriva stämningen där idag?
Ja, det är länge sedan jag har sett ett så positivt SAS-ledelse som jag har sett idag med omkommande Werf, chefen i SAS på scenen där, som annonserte då att de skulle investere i opp til 40 nye langdistansefly. Så dette har jo vært en fantastisk dag for bolaget SAS og alle ansatte, og at også bolaget nå er 80 år. Så det var veldig god stemning og veldig god tro på fremtiden på presskonferansen på Kastrup. Mm.
Er det her et tecken på at bolaget virkelig har vendt utviklingen?
Altså, hvis vi ser på siste års årsregnskap da, fra resultatet fra SAS, så var jo det en forbedring på omkring 5 milliarder svenske kroner fra året innan, hvor SAS i 2025 hadde et driftsoverskudd på 2 milliarder kroner mot minus 3 milliarder svenske kroner i 2024. Så SAS er helt klart på rett vei, og så kommer de nå inn i en ny familie her i løpet av 2026, hvor Air France og KLM blir da de som SAS skal under vingene på. Mm. Det er klart at altså, det også har en viss betydning i denne sammenhengen.
Men just at SAS satsar närmare 100 miljarder kronor på upp till 40 nya långdistansflygplan. Hur är det möjligt för SAS ekonomiskt att lägga en sån här stor order?
Ja, det spørsmålet kommer jo opp på når SAS-ledelsen stod på scenen, på hvordan han tenkte å gjøre det. Og forhandlingen omkring finansieringen av disse 48 flyene, den er ikke på plass enda. Det er noe selskapet skal i gang med. Men slik som jeg forstår det, så tror jeg det er lite sannsynlig at man på en måte skal kjøpe så veldig mye fly. Det blir nok forskjellige former for finansielle leasinger som blir måten man skal. Så er det viktig å få med seg at disse flyene leveres jo ikke som på, plutselig på en gang. Det skal jo gå over lengre tid. Så dette tror jeg skal på.
Vi har lite problem med uppkopplingen där, Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker. Jag hoppas att du hör mig när jag frågar. Du säger att finansieringen inte riktigt är på plats. Hur vågar de då ha en presskonferens och säga att de ska satsa närmare 100 miljarder kronor?
Ja, först så har man ju gjort en avtal med Airbus och med motorleverantören Rolls-Royce, och så är man självklart i gång med förhandlingar när det gäller finansiering, men det er jo slik luftfarten er skrudd sammen, så setter man seg ned når man har forhandlet frem priser og terms med leverandøren av fly og motorer og det som trengs, så går man i gang med å forhandle frem en finansiell løsning. Så det er klart at man starter ikke med blanke ark her, men at alt skal på plass før alt er på plass. Men det tror jeg SAS kommer til å klare bra, og de har en god familie nå med fransk olje bak seg.
Sverige och Norge, ska vi säga, sålde sina andelar i bolaget 2024. Danmark äger fortfarande 26%. Har det påverkat att man nu väljer att satsa just på Kastrup, som är Köpenhamns flygplats?
Det kan nog ha noe påverkning på det, fordi at danske staten är ju också 98% av Kastrup lufthavn. Men nå ligger jo København Lufthavn ligger veldig strategisk godt til i forhold til det som SAS tenker å gjøre fremover. Og hvis du ser for deg da, at du har Paris, Charles de Gaulle med France, og så har du Amsterdam med KLM, og så har du København med SAS. Det er et bra samspill mellom disse tre selskapene. Utvikler sånne store megahubber. Og det betyr jo at SAS også vil forsøke å ta tilbake igjen de nærmene som flyttet fra Europa til Afrika og Amerika, og fly de via København, slik at de skal da utvide rutenettet sitt. Så derfor er København en strategisk riktig flyplass for SAS i den satsningen de har tenkt å gjøre fremover.
Sier Hans-Jørgen Elnäs, flyganalytiker på Winair, på en halvknackig uppkoppling där. Vi hörde nästan precis allt du sa. Viktor Jensen, reporter på Ekonomiekot. Du var ju lite inne på det. Vad tror du om vad SAS plan är för Arlanda och Gardermoen? För nu är det väldigt mycket Köpenhamns flygplats Kastrup i fokus.
Ja, men man har ju sagt att man ska fortsätta då som nu och sen utöka med en del destinationer, men exakt vad man har tänkt sig, det är ju än så länge oklart. Man har inte velat gå in på några nya destinationer eller sådär. Man kan väl också fylla på kring lite det som vi hörde här, men det är klart att för SAS är det här också en form av risktagande med tanke på deras ekonomiska historia, med tanke på hur konkurrensutsatt flygbranschen är här. Man gör en väldigt stor affär, man får in nya flygplan, man ökar antalet flygplan. Det gäller ju också att man hitta resenärer som vill flyga med SAS, och vi är ju inte så att SAS är de enda som vill växa inom flygindustrin och flygbranschen, så det är klart att det kommer att bli en utmaning för SAS att liksom lyckas växa så mycket som man vill, och det är också en ekonomisk risktagande att göra så här. Det finns ju en risk att man tar sig vatten över huvudet.
Varför tar man den risken?
Ja, man ser ju att man vill växa och att det förmodligen är så att man tycker att det är värt att göra det här för att kunna ta, och att man måste göra så här stora satsningar för att kunna ta marknadsandelar. Och man kommer ju också då, om allt går som planerat, in ännu mer i Air France KLM-familjen framöver, och att det liksom gör att man får tillgång till att bli en ännu större koncern så att säga. Så att det är väl det man ser, men det finns ju alltid risker med att göra så här stora satsningar om man inte lyckas få kunderna att välja det här, sitt eget flygbolag. Och samtidigt ska man säga också att SAS lyser till exempel fram att det är en fördel att köpa in de här planen eller leasa dem då, beroende på vad det blir, med tanke på bränsleeffektivitet, att de drar mindre bränsle, vilket dels minskar utsläppen då, men det är också så att det är klart att det minskar kostnaderna för bränslet, och vi har ju sett att bränslet har blivit klart dyrare, till exempel under kriget här, då var det ju i Iran, då gick ju bränslepriserna upp enormt en period, så att det är klart att sådana saker kan ju också då gynna SAS på längre sikt om man har mer bränsleeffektiva plan.
Viktor Jensen säger det, reporter på Ekonomiekot. Vi hade också med Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker.
Pagansk radio när det stod klart att de efter en väldigt dramatisk straffsparksläggning slagit ut Tyskland och tagit sig vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM.
Han hade inte ont någonstans, han var glad. Antonio Rojas är med, fotbollsspelare från Paraguay. Du har spelat i Allsvenskan med Halmstad BK, bor kvar i Sverige. Hur stor skräll var det här, Antonio?
Ja, det är jättestort. Det är jättestort att det går inte att beskriva liksom hur stort det är för hela landet. Liksom att, exakt så som han lät jag också i natt. Liksom så mycket man skrek, liksom, både jag och mina barn. Och jag har en svensk fru, men hon skrek lika mycket som jag faktiskt. Så det var otroligt fint.
Vi hör det på din röst som är lite hes. Vad tänkte du när den där avgörande straffen gick i mål?
Ja, som sagt, att det är så svårt att beskriva hur det var, för att jag grät, att jag var liksom, jag hoppade, att jag var ingenstans, att jag var liksom, kan inte förklara liksom att den glädjen man fick då liksom att se sitt land liksom slå Tyskland i en sån dramatisk match, så det var verkligen det var jättestort för hela landet.
Men Antonio, kan du sätta det här i ett historiskt perspektiv? Hur stort är det för Paraguay att man både har slagit ut Tyskland och tagit sig till en åttondelsfinal i VM?
Ja, men som sagt, det är jättestort. Att, speciellt efter matchen mot Australien så hade Alfaro fått jättemycket kritik på det sättet Paraguay har spelat, för att... Ja, vi var ganska fega, spelade med fem backar och han hade fått jättemycket kritik. Men igår visar han att det Paraguay är födda för att försvara sig. Att det är det sättet som gör liksom att vi kan gå vidare. Och det visar sig igår också liksom att genom att försvara sig så lyckas vi liksom, ta oss fram till åttondelsfinal.
Vad betyder det, skulle du säga, för fotbollen i landet?
Alltså för fotbollen vet jag inte riktigt, men för själva landet, alltså för landet är det så stort. Alltså det är jättestort att den glädjen som finns i Paraguay just nu Ja, det går inte att beskriva. Plus att presidentet deklarerat typ en roll då idag. Så att det är ingen jobbar idag. Alla hemma och fyra fortfarande vinsten igår.
Stanna kvar, Antonio. Om det var fest, glada miner och nu helgdag i Paraguay, så var det en helt annan stämning i Tyskland. Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Du har ju varit korrespondent i Tyskland, du följer tysk fotboll. Hur låter tongångarna i Tyskland idag?
Ja, raka motsatsen till den glädje som vi just hört talas om här. Alltså det är såna här rubriker som ännu en VM-mardröm eller fotbollsmardröm. Och så kommer naturligtvis den andra rubriken också, att nu är det dags för Jürgen Klopp att ta över. Alltså Jürgen Klopp, den store tyske fotbollstränaren som nu många vill se som ny förbundskapten. Och sen har det också kommit ut väldigt mycket kritik mot Friedrich Merz, den tyske förbundskanslern, som i en ganska okänslig tweet, alltså i ett inlägg på sociala medier, sa att det var en fantastisk insats, vi står bakom laget och ni hjältar mer eller mindre. Och det landade ju verkligen fel i ett land som räknar med att gå mycket längre i fotbolls-VM än så här, och som nu har misslyckats tre VM i rad, och det är egentligen inte tillåtet i Tyskland att göra det. Nej.
Men Daniel, det är ju så att Tyskland vann fotbolls-VM 2014, efter det så har det inte gått sådär särskilt bra i mästerskapen, ändå så tycks man ju se sig som favoriter varje gång. Vad handlar det om? Varför är det så?
Ja, nej, men det är ju en så stark tradition. Man har ju vunnit VM fyra gånger och EM hur många gånger som helst. Och man räknar helt enkelt med det fortfarande, trots de problem man har haft de senaste åren, både på dam- och herrsidan. Och det är väl bara att konstatera att världens fotboll och tysk fotboll och hela fotbollsvärlden, liksom världen i stort, är inne i någon slags förändring där andra länder än de traditionella dominerande länderna får konkurrens på olika sätt av andra länder. Och gårdagen var ju ett tydligt tecken på det, tycker jag. Alltså Paraguay såg ut traditionella stormästaren Tyskland, Marocko, ett storland i vardande i fotboll, kan mycket väl vinna VM sägs det nu, men bara för några år sedan hade ingen sagt det, slog ut stormakten Nederländerna, och Japan höll nästan på att slå ut stormakten Brasilien. Så man kan väl möjligen se det här som i ett större perspektiv, att vi upplever en värdig förändring där västs dominans liksom minskar, och vi kan möjligen se samma utveckling i fotbollsvärlden. Det tycker jag är intressant. Och om man ser gamla fotbollsvärlden ställdes mot nya fotbollsvärlden igår, och nya fotbollsvärlden vann med 2-1 och så när med 3-0 faktiskt. Så det var en stor kväll, och i den förändringen kommer också Tyskland in då.
Ja, för årets fotbolls-VM speglar en värdig förändring, säger du. Men på vilket sätt mer konkret?
Ja, vi pratade ju väldigt mycket inför VM. Jag var med både i Studio 1 och i Radiosporten i Godmorgon Världen och så, och pratade om det här med att, som många pratade om, ett geopolitiskt intressant VM. Och det var ju mycket kopplat till konflikten mellan USA och Iran och vilka som fick komma in och hur Trump driver politiken inrikesmässigt i USA och så. Men det föll ju ganska snabbt bort när spelet väl kom igång. Det som nu ändå diskuteras, var det rätt kanske till och med av FIFA att ha med 48 lag, första gången man har med så många lag, eftersom vi har en värdig förändring som också ser en fotbollsvärdig förändring. Var det rätt att ta med flera lag som flera sa inför turneringen inte skulle ha en chans? Nu visade man igår Marocko, Paraguay och så vidare, och nästan Japan, att det kanske ändå var rätt. Så i den meningen har det här uttrycket ett geopolitiskt VM, tycker jag, verkligen blivit berättigad och visar på en värld och en fotbollsvärld i förändring. Mm.
Och Tyskland får alltså åka hem igen med svansen mellan benen lite grann. Du säger att de efterfrågar Jürgen Klopp, denna Liverpool-tränare som tog dem till Champions League-guld bland annat. Hur troligt är det?
Ja, alltså jag kan inte säga att det inte händer faktiskt. Alltså Jürgen Klopp, för de som inte följer tysk fotboll lika mycket som vi idrottsintresserade gör, så är han en larger than life-figur i Tyskland som liksom har större aura, betydligt större aura än förbundskansler Friedrich Merz. Han kan nog bara jämföras med den förra förbundskanslern Angela Merkel. När hon säger någonting fortfarande så blir det stora rubriker. När Klopp gör det blir det stora rubriker. Och nu tänker väl många så här att om vi tar Klopp så kommer vi tillbaka till den gamla traditionella tyska styrkan i fotboll. Han står för det i någon mening. Att han kan sin fotboll, det vet vi. Men det är också liksom någon slags dröm tillbaka till gamla tider. Och det faller ju också ihop med liksom den allmänna ekonomiska utvecklingen i Tyskland. Det står still där. Den tyska bilindustrin har problem. Och nu också fotbollen. Nu måste vi söka oss tillbaka till gamla tider. Och, ja, vad ska man säga? Ta tag i de gamla tyska speltraditionerna. Och så hoppas man på att Klopp ska lyckas med det. Men det kanske är så också att man behöver jobba på ett annat vis i en ny värld, i en ny fotbollsvärld, på både det politiska planet och det fotbollsmässiga planet. Så Klopp kommer säkert komma med i diskussionen. Det är jag, ja, i princip 100% säker på.
Antonio Rojas, fotbollsspelare från Paraguay, boende i Sverige. Vad tänker du nu om Paraguays chanser i nästa match? Tänk om det faktiskt blir Sverige.
Ja, det hoppas jag faktiskt. Och jag hoppas att Sverige vinner ikväll. Och då blir det äntligen en revansch för oss. Sen var det 26 Sverige slog Paraguay i Tyskland, tror jag det var. Så det sitter fortfarande fast. Så Sverige vinner ikväll. Och sen slår vi Sverige på lördag, hoppas jag. Men det viktigaste är att Sverige ska vinna ikväll.
Tack så mycket, Antonio Rojas, fotbollsspelare från Paraguay, boende i Sverige, spelat i Allsvenskan med Halmstad BK. Och så hörde vi också Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent.
Så ska det handla om tjock-tvn som gör comeback. Efter år av dammiga förråd och återvinningscentraler så har de blivit en eftertraktad pryl.
Idag kan man hitta dem i annonser. Allt från några hundra lappar till upp mot 20 000 kronor. Men varför har de blivit så populära? Och vad är det med de här analoga prylarna som lockar så mycket? Vi ska prata mer om det med David Boström som samlar på tjock-tv-apparater. Och så i studion har vi Gabriel De Boer. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Gabriel, du är författare, filmvetare och ägare till en videobutik som snart öppnar. Men vi börjar med dig, David Boström. Hur kommer det sig att du samlar på tjock-tv-apparater?
Ja, men framför allt är det ju att jag vill spela gamla tv-spel på de här apparaterna. Och det var ju där man spelade på när man växte upp och hade de här underbara upplevelserna med tv-spel på framförallt 80-90-talet. Så dels en nostalgisk känsla att spela på skärmarna och tekniken som spelen var ämnade att spelas på. Det blir en speciell bild när de här, det blir väldigt krispig bild, en skarp bild med färgerik bild och det är uppritat med hundratals svarta linjer, scanline, så det blir en speciell mjukhet och en form på bilden så att säga. Mm. Och det fyrkantiga formatet, det här sprakande ljudet när man sätter på en tv-apparat och sen framförallt att det är låg fördröjning, alltså från responstiden från att du trycker på knappen på om du vill hoppa med exempel Super Mario. Det tar ingen fördröjning alls på att det händer någonting på skärmen. På dagens moderna skärmar så är det bildbehandling och då är det några hundradelars fördröjning som gör att upplevelsen inte blir densamma. Det är väl några av många anledningar.
Att tjock-tvn skulle bli så populär, det trodde man kanske inte för några år sedan. Hur många tv-apparater har du hunnit samla på dig?
Ja, jag insåg ju det här för länge sedan att jag vill ju verkligen spela mina spel på de här gamla apparaterna. Så för mig har det varit på gång väldigt länge, men det är ju, jag tror många vill återuppliva den här känslan och det blir ju mer och mer populärt. Många vill ha den här upplevelsen och tyvärr varje dag så slängs det ju apparater och det tillverkas inte en enda ny. Så att ja, det blir ju förr eller senare en bristvara.
Men hur många har du egentligen?
Oh, just det, det var den frågan. Ja, jag har 20-30 stycken där hemma. Så att jag har bunkrat på mig ganska mycket här under de senaste 10-20 åren. Och alla möjliga olika skärmar man har där hemma.
Behöver du alltså fler än en för att kunna spela dina gamla spel?
Ja, men liksom, man vill ha lite olika storlekar, lite olika märken. Och sen vill jag även lite, som jag sa inne på här, framtidssäkra mig lite. Att nu har jag ett ganska bra stall, om man får säga så. Så att om någon går sönder så har jag några i reserv helt enkelt.
Mm, häng kvar, David Boström. Vi har också Gabriel De Boer med oss här i studion. Vad tänker du när du hör David? Jag såg att du satt och nickade lite grann.
Ja, nej, men precis. Det är ju som David säger. Att det är ju, jag brukar säga att en stor anledning till att man vill använda tjock-tv, både för då, ofta är det ju framförallt spela tv-spel, men det kan även handla om att titta på video eller som jag som gillar laserdisk och andra gamla format, är att de är skapta för den typen av tjock-tv. Och tjock-tv ger en mjukhet som man liksom inte riktigt kan emulera. Och det gör att kopplar in någonting rakt in digital-tv så ser det helt ärligt ganska skräpigt ut. Och speciellt inom tv-spelsvärlden, på gamla spel som är ritade med pixlar, så gör tjock-tvn just att det blir mjukt. Att det blir liksom inte hårda linjer utan det blir en rak linje. Och det finns vissa effekter som till exempel vattenfall och liknande. Det ser liksom inte korrekt ut på en digital-tv utan det är gjort för att man ska ha de här linjerna som glider.
Man tänker att det är tvärtom, att tekniken har gått framåt så att det blir så otroligt bra med de nya tv-apparaterna.
Nej, men det är ju det den har, men det är ju det att vi har skapat saker för begränsningarna som har funnits, och det är någonting som historiskt alltid har varit ett problem, kan man väl säga, inom film, tv och spelvärlden. Alltså att man gör allting för begränsningarna med formaten som är då, men när vi kommer till en ny tid och saker blir bättre så då översätts de inte. Ett exempel i filmvärlden till exempel, om ni tittar på en gammal film och så tycker ni, oj, nu ser jag ju trådar på några rymdskepp som hänger här till exempel. Mm. Och det har att göra med att moderna filmer skannar vi in från negativen som är mycket skarpare än vad det har varit på bio. Så vi får liksom inte bort de effekterna där det hade försvunnit förut. Just för att det var lite sämre. Och så gjorde man det efter det.
Just det. Men det är ju inte bara tjock-tv som trendar. Det handlar ju om retrospel, VHS-kassetter, andra analoga prylar. Varför tror du att vi ser ett sånt starkt uppsving för det just nu?
Det är en av de största sakerna till varför jag tror att vi ser ett uppsving är ju till att börja med att det är något du kan äga. Det är ju någonting som man pratar mer och mer om, att tittar man på streaming eller liknande så är det så att det är något som bara finns där när det är uppe. Filmer kan försvinna, men det här är kanske ännu mer aktuellt att prata om inom spel. Alltså att det är ju en grej att fler och fler spel när du köper dem digitalt, du äger inte spelet, du äger licensen och spelar. Och det här nådde väl sin kulm för några dagar sedan när det nya Grand Theft Auto gick ut på förbeställning. Och då är det så att den fysiska versionen, alltså den i ett fodral, har ingen skiva. Du får bara en liten kod så du kan ladda ner det, så att det fysiska betyder ingenting. Och då är det något härligt med att ja, men det är något som du kan klämma, känna, och det finns något närvarande och något fysiskt med det.
Mm. Skulle du säga att det är just upplevelsen av det fysiska eller den nostalgiska estetiken som väger tyngst här?
Jag skulle nog säga att det snarare faktiskt är upplevelsen av det fysiska, eftersom det är väldigt många unga som börjar ge sig in på det här. Alltså flera av dem som också har kommit in liksom efter streamingen. Många som inte ens har växt upp med det på samma sätt eller inte har haft videobutik någon, liksom, den känslan. Mm. Och det är just att också ett sätt att på något sätt komma bort från det här man matas med konstant.
Mm. Du pratar ju om friction maxing. Alltså det handlar ju om någon slags motreaktion mot den moderna bekvämlighetskulturen. Alltså att välja den krångliga vägen istället för att låta tekniken göra allt.
Ja, men precis. Och det är ju också ett sätt att med det kan du också skapa en alltså community, och du kan få gemenskap med andra. Det finns ju något roligt att inte bara matas av tips från en algoritm utan prata med någon, och fler börjar också söka sig till fysiska platser för att komma närmare andra. Och då är det viktigt att också ha de här platserna att kunna prata om spel och spela eller filmer och se, att det är någonting i sig som också betyder mycket.
Mm. Tror du trenden kommer fortsätta?
Jag hoppas på det i alla fall, men det skulle jag tro. Och just för att ja, men vi ser till exempel att om jag ska prata inom filmvärlden så har vi appar som Letterboxd där man loggar sina filmer och, som man tittar på, som blir allt större bland unga. Mm. Och där blir det också att många vill börja upptäcka ny film och att det finns en större nyfikenhet. Men det gör ju också att du kan inte bara se det som finns på Netflix. Och då man ska ge sig ut och hitta något konstigt, då måste man ge sig ut på roliga, härliga platser. Men också att det efterfrågas mer möjlighet att gå på biografer och liknande, just inte bara sitta själv, utan det är någonting som vi bygger ihop.
Just det. Tack, Gabriel de Boer, filmvetare, författare, ägare till en videobutik. Och vi hörde också David Boström som samlar på tjock-tv-apparater.
Du lyssnar till Studio 1. Dagens producent heter Marcus Elverbrandt, programkoordinator Arvid Wiklander-Melgren och tekniker Axel Berkema.
I Armenien pratas det mycket om påverkanskampanjer från Ryssland, inte minst sedan den armeniska regeringen börjat närma sig EU och USA i sin utrikespolitik.
I samband med parlamentsvalet i juni lyckades mer pro-europeiska krafter hålla kvar regeringsmakten, men ryktena om rysk påverkan kring valet var envisa.
En grupp armeniska journalister bestämde sig för att ringa ett antal samtal till Ryssland och låtsas vara ryska säkerhetstjänsten FSB.
Алло, добрый вечер, Арсений Анушаванович.
Telefonen ringer hos Arsen Abrahamian i staden Ulyanovsk i Ryssland, 70 mil öster om Moskva. Abrahamian är ordförande för den lokala grenen av organisationen Förbundet för armenier i Ryssland. Och personen som ringer säger att han arbetar för FSB, den ryska säkerhetstjänsten. Uppringaren ställer frågor om Arsen Abrahamian har gjort allt de kommit överens om inför parlamentsvalet i Armenien i början av juni. Till exempel organisera resor för armenier i Ulyanovsk till den armeniska huvudstaden Yerevan så att de kan rösta i valet. Och att de verkligen fått instruktioner om hur de ska rösta. Ja, allt blir som vi har bestämt, säger ordföranden för den armeniska diasporaorganisationen. Och alla vet hur de ska rösta. Men det är inte ryska FSB som ringer. Det är en reporter på den armeniska grävande journalistsajten FIP, Fact Investigation Platform, i Yerevan. De har hört att tiotusentals personer bosatta i Ryssland, men med armeniska pass, ska skickas till Armenien för att rösta på pro-ryska partier i parlamentsvalet första helgen i juni. Chefredaktören på FIP, Hasmik Hambardzumian, säger att de förberedde sig noga inför rundringningen. Vi köpte flera olika ryska simkort som vi ringde från så att samtalen skulle komma från ryska mobilnummer, säger Hambardzumian. Sedan ringde vi runt till olika ryska städer med avdelningar av Förbundet för armenier i Ryssland.
Զանգահարեցինք Ռուսաստանի հայերի միության տարբեր տարածքային բաժիններ, կառույցներ.
Men det var inte alltid så lätt att övertyga dem. En del var misstänksamma och på ett kontor sa de rakt ut att de inte trodde på oss.
Մի տարածքային կառույցից մեզ ասացին, որ մեզ չհավատացին, որ մենք FSB-ի աշխատակից ենք եւ մեզ ասացին, որ դուք FSB-ի նման չեք խոսում.
Ni pratar inte som FSB, hade en chef på ett av de ryska kontoren sagt när de ringde för att ta reda på hur armenier i Ryssland kan användas i påverkansoperationer mot Armenien. Och även om Hasmik Hambardzumian på Fact Investigation Platform i Yerevan tyckte att det var intressant att en armenisk intresseorganisation i Ryssland visste exakt hur den ryska säkerhetstjänsten pratar, behövde de mer tydliga bevis. Och det var i det läget Arsen Abrahamian i Ulyanovsk lyfte luren. Självklart vet alla de som åker till Armenien hur de förväntas rösta i parlamentsvalet, säger Arsen Abrahamian i den publicerade inspelningen från FIP. Och så börjar han berätta om hur de kontaktar armenier i den delen av Ryssland och hur de samlar in medel för att köpa flygbiljetter till de som själva inte har råd.
Մեզ համար ամենակարևոր զրույցը ստացվեց Ուլյանովսկի տարածքային կառույցի ղեկավարի հետ, Արսեն Աբրահամյանն է նրա անունը.
För oss var det mest framgångsrika samtalet i vår undersökning det med Arsen Abrahamian i Ulyanovsk, säger Hasmik Hambardzumian. Exakt hur många armenier som lever i Ryssland idag är svårt att säga, men det är någonstans mellan 1 och 2 miljoner. Många av dem har under de senaste årtiondena lämnat det fattiga landet i Sydkaukasien för att hitta jobb i Ryssland. Med tanke på att republiken Armenien bara har knappt 3 miljoner invånare så är den armeniska diasporan i Ryssland en potentiell maktfaktor om de mobiliseras för att påverka det armeniska politiska systemet. Daniel Ioannisian arbetar med demokratifrågor på en icke-statlig organisation i Yerevan och han säger att sedan självständigheten 1991 har Armenien en komplicerad historia när det gäller valpåverkan, inte minst från inhemska politiska krafter.
In 1990s we faced brutal violations. Like just entering polling station, sometimes even armed people entering polling station and simply falsifying elections in a most brutal way.
På 1990-talet kunde beväpnade grupper kliva in i vallokaler och tvinga igenom valfusk med ren brutalitet, säger Ioannisian. Med tiden blev det mer sofistikerat och valpåverkan skedde genom massmedia och ute i samhället, för det mesta genom att de styrande använde maktapparaten att övertyga människor. I det armeniska parlamentsvalet 2017 var det här systemet utvecklat till perfektion.
Nothing in this country ever until today is working so perfect as the system of abuse of administrative resources and vote buying in 2017 elections. It was a perfect system.
Ingenting har någonsin fungerat så bra i Armenien som hur den dåvarande regeringen använde statens resurser för att manipulera fram en valvinst 2017. Inget valfusk utfördes på själva valdagen. Allting hände på vägen dit. Men året därpå, i valet efter den fredliga revolutionen, fick samma parti bara 5% av rösterna. Egentligen hade de inget folkligt stöd. Nu, säger Daniel Ioannisian, är det i första hand Ryssland som försöker manipulera våra val genom att bland annat skapa falska berättelser om hotfulla scenarier för Armenien.
So Russia has committed several media operations to support that.
Hasmik Hambardzumian, chefredaktören på den armeniska grävande journalistsajten Fact Investigation Platform, säger att svaren de fick när de ringde till armeniska organisationer i Ryssland avslöjar att ryska myndigheter står bakom påverkansoperationerna.
Ռուսական ՖՍԲ-ն փաստորեն ստացվում է, որ անմիջական կապի մեջ է հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ.
Vår undersökning visar att ryska säkerhetstjänsten FSB har direkt kontakt med förbundet för armenier i Ryssland, säger Hambardzumian, som tycker att den här typen av manipulationer är farliga för det armeniska samhället, eftersom det ökar den redan starka polariseringen.
Եվ ավելի խորացնում է բևեռացումը.
Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
Ja, den så kallade dansbandsmomsen sänks imorgon från 25% till 6%.
Och det handlar alltså om entrémomsen till alla danstillställningar som nu får samma momssats som biljetter till konserter och teater. Något som har varit efterfrågat under en lång tid. Mm. Maria Skagelind, reporter på P4 Kalmar, du är på Lundegårds camping där Ölands dansvecka pågår. Vad händer där du är just nu?
Jo, men du, Perikles håller på och soundcheckar här inne i logen på Lundegård. Det ska bli dans ikväll. Och jag står här tillsammans också med Mikael Henning som driver Lundegårds camping och arrangerar dansveckan. Du, din reaktion på att dansbandsmomsen nu sänks?
Ja, men jag tycker det är bra. Onödigt att betala massa moms för alltså en fritidsaktivitet, en sport för många.
På andra evenemang, kulturevenemang har det varit 6% moms. På dansevents har det varit 25%. Vad beror skillnaden på, tror du?
Ja, jag vet inte. Vi tog ju reda på det nu. Det har varit 25% moms i 30 år. Och nu har man gått tillbaka till det här 6 och likställer det med annan sån kulturverksamhet. Vilket är jättebra, tycker jag.
Det här kan det innebära att kanske fler arrangörer kan överleva och kanske till och med dra igång någonting?
Ja, det skapar väl möjligheter för en billigare biljett att kunna locka med det. Och sen vet jag att andra kollegor till mig har valt att se det som en liten prisökning, att de kan höja priserna lite då.
Men i vissa fall kan det också, det kan bli billigare, men det beror lite på hur arrangören tänker. Man kan ju ta lika mycket inträde i alla fall och på så sätt få lite mer pengar till verksamheten. Det finns olika varianter på det här med momsen. Hur tänker du som arrangör av Dansveckan runt det?
Ja, precis. Så det är olika sätt där. Men jag har ju valt att sänka biljettpriset till mina gäster istället. För att det här är en liten del av vår verksamhet. Jag lever inte på det här. Andra, där det är föreningar och så vidare, där det är, varje krona räknas på ett annat sätt kanske. Där finns ju möjlighet för dem nu då att kunna få lite bättre lönsamhet och kunna utöka sin verksamhet, vilket hade varit jättekul.
Men hur viktigt är det att danskulturen blir tillgänglig för alla?
Ja, men det är väl jätteviktigt. Det ska ju inte vara för dyrt för att utöva sin sport eller sin fritidsaktivitet, det tycker jag inte. Så att det här stiger i rätt riktning.
Förutom momssänkningen, har du fler idéer om vad som skulle kunna få ännu mer fart på danskulturen och dansevenemangen?
Ja, men jag tycker vi har infört lite sådana steg. Vi har ju, alltså nu hade vi precis ett barndisco här för de allra minsta. Sen har vi ju, eller vi, det är ju engagerade danspublik här som har skolor och vidareutvecklingar och workshops. Så att sånt bygger ju liksom nya dansare.
Kruxet med det här, den här året, är ju att förändringen kommer mitt i dansveckan. Och vad har det fått för konsekvenser för dig?
Ja, det blir ju lite struligt. Då har vi några dagar där vi betalar 25% moms och sen nu då från den 1 juli så går det ner till det nya. Så att det blir lite bokföringsmässigt och vi får programmera om lite kassapparater. Det blir mycket stök med prislisten, men det klarar vi av.
Hade du försökt att få liksom den sänkta momsen över hela veckan egentligen?
Ja, jag har faktiskt pratat med skattemyndigheterna, men då är det ju en stor myndighet och där var det fyrkantigt. Så det var tack och godnatt på den.
En som inte kan stå still, du står och tjuvlyssnar lite på Perikles här, det är Kristina Sjöling från Katrineholm. Hej!
Hej!
Du, det kan bli billigare på flera dansevent nu när momsen sänks. Vad tänker du om det?
Ja, det är väl alltid trevligt om det blir billigare, men för min del så är det inte priset som avgör om jag åker och dansar eller inte. Jag har ju två små barn, så att då är det ju, kan jag åka så kommer jag ju åka oavsett om priset sänks eller inte nu.
Men du hade lite funderingar över den här momssatsen lite grann, eller hur?
Ja, men jag har varit rätt provocerad över att det har varit högre moms bara för att du dansar på stället. För det kan vara samma band som står och spelar ena kvällen och sen nästa dag så är det folk som dansar. Då ska det helt plötsligt vara 25% istället för 6. Och det har jag ifrågasatt och inte riktigt förstått varför. Så jag tycker det är väldigt bra att man rättar till det nu.
Mm. Vad jag förstår så har du farit nästan land och rike runt på olika dansevenemang genom åren. Är det en kostsam hobby det här?
Ja, men det är det. Jag har svårt att se så många andra hobby som per tillfälle kostar mer. Och då är ju inte inträdet alltid den största kostnaden, utan det är ju alla kringkostnader runt om. Att man åker kanske 30 mil enkel resa för en danskväll. Jag har till och med åkt 50 mil för en kväll. Och då är det ju resan som blir och ibland boende till. Och det är alla kostnader där omkring. Så att just bara inträdet till att få, ändå få lyssna på ett band en kväll kan jag tycka ändå är väldigt prisvärt om du jämför med att gå på konsert eller någonting annat.
Kort på slutet här nu, Kristina, det är ju match ikväll, fotboll. Blir det flest killar eller tjejer på fotbollen eller på dansgolvet, kort? Ja eller nej?
Jag skulle ju tro att det kommer vara lite tjejöverskott idag, men vi får väl se. Jag hoppas de motbevisar mig.
Då säger vi tack till Maria Skagerlind, reporter på P4 Kalmar från Ölands dansvecka. Därmed är det dags att släppa in Ekot och Studio 1 är tillbaka igen efter klockan 17.
Här är Ekot och klockan är 16:15. SAS storsatsar gör sin största affär hittills. Stora protester i Sydafrika mot papperslösa migranter. Och idag kanske VM-sagan tar slut för Sveriges del när man ställs inför medaljfavoriten Frankrike.
Jag har väldigt svårt att se att Sverige vinner. Tyvärr alltså.
Ja, det är en del av innehållet och jag i studion heter Julia Videgård. Men vi ska börja utrikes, för idag har USA Högsta domstolen just fattat ett historiskt beslut som handlar om en grundläggande princip för vem som ska räknas som amerikan. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Högsta domstolen i Washington. Gina, vad blev det här för beslut?
Ja, Högsta domstolen går emot president Donald Trump. Högsta domstolen stoppar Trumps försök att ta bort den här rätten till medborgarskap för barn som föds i USA. Det här är något som finns med i konstitutionen i 14:e tillägget. Och det där är en formulering i konstitutionen som alltid har tolkats som att barn som föds inom USAs gränser, de blir automatiskt amerikanska medborgare, även om föräldrarna inte är det. Så att oavsett föräldrarnas status så blir man amerikan om man föds här. Det där har Donald Trump velat ändra på, och det var en av de första sakerna han gjorde som president. Han bestämde att födslorätten inte skulle gälla för papperslösa migranter till exempel. Så att om mamman var här utan tillstånd, då skulle barnet inte få amerikanskt medborgarskap. Men Högsta domstolen säger alltså nej till detta. Födslorätten ska finnas kvar oavsett status för föräldrarna.
Och nu har ju beslutet precis kommit. Vad väntas för reaktioner?
Ja, det här är ett stort bakslag för Donald Trump. Det här har varit en väldigt viktig politisk fråga för honom, där han alltså får nej från allra högsta juridiska ort. Och det kommer han bli upprörd över, och det gäller också många av hans anhängare och väljare som ser det här som ett viktigt vallöfte. Men från demokraterna, från många människorättsgrupper, så kommer det bli jubel över det här beslutet. Och ni kanske hör i bakgrunden här utanför Högsta domstolen folk som tutar när de kör förbi, som just har hört nyheten att Högsta domstolen alltså säger nej till Donald Trump. Och det här kommer också vid en speciell tidpunkt. Det här är ju samma vecka som USA firar sin nationaldag, 4 juli, fyller 250 år. Och i samband med det så slår HD alltså fast att det som kallas för födslorätten ska finnas kvar för barn som föds här. De ska få bli amerikanska medborgare oavsett om föräldrarna är det eller inte.
Tack vår korrespondent Gina Lindberg på plats vid Högsta domstolen i Washington. Så till Venezuela. FNs flyktingorgan UNHCR varnar för utbredd matbrist efter de två jordskalven som drabbade landet förra veckan. Enligt FN kommer inte nödhjälp fram samtidigt som förbindelser med de värst drabbade områdena La Guaira har brutits. Världshälsoorganisationen WHO varnade under dagen också för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Och samtidigt växer kritiken mot bristerna i räddningsarbetet.
En grupp människor står vid foten av en raserad byggnad i La Guaira och diskuterar vad de ska göra för att hitta sina familjemedlemmar. Räddningsarbetarna säger att det inte finns några överlevande kvar, men deras hundar skällde ju, säger en kvinna. Vi har bara våra händer att gräva med. Vi behöver maskiner, en lyftkran, säger en man. Här inne finns minst 20 personer begravda, kanske fler. Det var flera familjer som firade helgdagen San Juan när skalmen kom. Samtidigt anklagar oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado den venezuelanska regeringen för att hindra henne från att återvända till landet genom att under gårdagen stänga luftrummet för kommersiella flighter. Enligt amerikanska medieuppgifter motsätter sig USA också Machados retur eftersom hon anses bidra till ännu mera instabilitet i en redan svår humanitär kris.
Reporter här var Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. Så Sverige nu och om SAS som idag presenterade det största köpet i företagets historia. Flygbolaget beställer upp till 40 nya långdistansflygplan, en order som ingen på flygmarknaden hade kunnat föreställa sig. Det säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair.
Jag trodde att det kanske skulle bli beställt en kanske 12-15 nya flyg, men så kom de med 40. Och det hade jag inte sett i min wildest dreams, att SAS skulle köra det så hårt.
Ja, SAS tog marknaden på sängen när de presenterade sin största affär hittills tidigare idag. SAS-flottan utökas alltså med upp till 40 långdistansplan. Och listpriset för affären motsvarar omkring 115-135 miljarder kronor.
Nu får nog SAS en del rabatt på det här så prisen blir lavere totalt. Men detta är en kämpeinvestering för SAS och för framtiden. Och det var väldigt mycket glada SAS-folk som var här idag.
Marknaden har länge väntat på att SAS ska accelerera för att komma ikapp de europeiska konkurrenterna efter rekonstruktionen och pandemin 2022. Och med storägaren KLM i ryggen tar nu SAS viktiga steg mot över hälften av marknadsandelarna på Kastrup. Det är vad de stora flygbolagen har på de flygplatser som de kallar för sina nav, enligt flyganalytikern Hans-Jörgen Elnäs.
Det blir väldigt spännande att följa hur det går framöver. Men det kommer ju över många år, så det är ju inte något som sker så omedelbart, så detta får lite tid till att fixa.
För det är framförallt Kastrup och Köpenhamn som står i fokus i dagens satsning. Men övriga nordiska flygplatser ska inte se sig omsprungna, enligt Hans-Jörgen Elnäs. Och enligt SAS kan satsningen ge ringa på vattnet och skapa nya jobb, inte bara i Danmark utan också i södra Sverige. Det välkomnas av Per Tryding som är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
Det gynnar liksom regionen, men det gynnar faktiskt också Sverige väldigt mycket.
Och Hans-Jörgen Elnäs håller med om att det här kommer att gynna företag på båda sidor om Öresund.
Det är klart att en stor flygplats med många förbindelser, det är god business också för näringslivet och de som bor där.
Reporter i inslaget var Stina Ålila. Imorgon halveras priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige. Rabatten gäller fram till årsskiftet. Men för de som köpt årskort agerar regionerna olika.
I 5 av Sveriges 21 regioner får man som årskortsinnehavare stå sitt kast, även om man har lång tid kvar på sitt kort. Det är Jämtland, Sörmland, Blekinge, Gotland och Skåne som valt att inte erbjuda återköp eller ersättning. I 14 av regionerna kan man få ersättning för den tid som är kvar på årskortet, även om vissa regioner har förbehållit att det måste vara mer än 3 månader kvar. I resterande 2 regioner har man inga årskort i sortimentet. Sörmlandstrafiken i Region Sörmland gör inte några återköp på sina årskort, även om pengarna för kortet dras per månad från innehavarna. Sörmlandstrafiken skriver ett mejl till Ekot att de utgår ifrån sina resevillkor som inte tillåter återköp av årsbiljetter och att regeringens tillfälliga satsning är riktad specifikt mot månadskort, men att man förstår om det kan upplevas som orättvist av kunder som nyligen köpt årskort. Niklas Sandgren är försäljnings- och utvecklingschef på Skånetrafiken som inte heller erbjuder några pengar tillbaka för årskortsinnehavarna.
Nej, men vi har resonerat lite kring detta och satsningen från regeringen omfattar ju endast månadsbiljetter, så vi har valt att lägga vårt fokus där. Sen är ju årsbiljetten inte en storsäljande produkt här i Skåne, utan vi säljer ungefär 50 stycken årskort i månaden, medan vi säljer 150 000 vanliga månadskort. Så att vi har valt att fokusera på dem.
Och Hugo Bernhard var reporter här. Utrikes igen. I Pakistan har minst 14 barn dött och 5 skadats efter att ett hustak rasade i Lahore. Det säger en talesperson för den pakistanska ambulanstjänsten. 2 personer har gripits efter händelsen, det skriver lokalpolis på X. I Sydafrika har det idag hållits stora demonstrationer riktade mot papperslösa migranter och på flera håll rapporteras det om skadegörelse och stenkastning. Ett stort polisuppbåd är också på plats.
Tusentals demonstranter beväpnade med träpåkar marscherar genom ett av Johannesburgs invandrartäta innerstadsområden. Många sjunger kampsånger, andra bär flaggor och plakat som uppmanar utländska medborgare att lämna landet. Våra barns framtid står på spel, står det på ett plakat. Demonstrationerna som har hållits över hela landet idag är kulmen på en invandrarfientlig våg som har svept över Sydafrika den senaste tiden. Tiotusentals afrikanska migranter har drivits från sina hem och många bor nu i tillfälliga läger eller ute på gatan i väntan på att kunna resa ut ur landet. Mamat Loese Bey från Siafana Sonke Action Campaign, en stödgrupp av fackföreningar och civilrättsorganisationer, vittnar om medlemmar som har blivit misshandlade, rånade och fått sina tillhörigheter förstörda.
They've been killed, they've been robbed.
of their assets and many things, and people have been evicted from their houses and neighborhoods.
De har tvingats fly i ren och skär skräck av den terror vi har sett i landet, säger han. Sent igår kväll uppmanade Sydafrikas president Cyril Ramaphosa till lugn. Och stora polisinsatser har satts in för att stoppa våldsverkare. Mametlwe Sebei, som bor i Pretoria, säger att det sydafrikanska folket inte står bakom upprorsmakarna.
People are not going to allow this kind of violence to continue with impunity, and I think they have to recognize that on the basis of the current balance of forces, they don't have the country with them as a whole.
Och reporter här var Stina Assarsson. Och vi byter ämne. I kväll möter Sveriges landslag favorittippade Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. En som märkt av VM-febern och jobbar under matchen ikväll är bartenden Noah Kärnerud.
Det har varit väldigt högt tryck på baren så att säga.
Och ikväll då, har ni laddat upp på något speciellt sätt?
Ja, vi har beställt in mycket mer än förra matchen helt enkelt.
Ja, den blågula kön har riglat sig lång under matchdagarna utanför VM-krogen i centrala Stockholm där Noah arbetar. Och ikväll kan det vara över när Sverige möter favorittippade Frankrike i 16-delsfinal. Noah vågar inte hoppas på vinst.
Jag har väldigt svårt att se att Sverige vinner. Tyvärr alltså. Det hade ju varit kul, men jag tror Frankrike är lite för svåra för Sverige.
Tror du att det kommer märkas att det är en stor match ikväll?
Det tror jag verkligen. Jag tror att folk ändå lever på hoppet och kanske är lite rädda ifall att, alltså minsta chansen att Sverige vinner, att missa ut liksom lite så skulle, tror jag många tänker.
Och en som vill slippa trängas på sportbarerna och ska se matchen hemma är fotbollsfanet Tuva Johansson från Enköping. Hon tror också att Sverige kommer få det tufft.
Jag tror nog att Frankrike kommer vinna, tyvärr.
Och har du följt alla Sverige-matcher?
Ja.
Hur tycker du de har spelat?
Ändå bra, men försvaret måste nog kanske förbättras lite.
Kan det bli liksom en svag punkt i kvällens match, tror du?
Ja, och planen. För Frankrike har kört på den och Sverige vet inte riktigt vad som väntar på planen.
Det säger Tuva Johansson, reporter Tyra Meidel. Och vi ska till USA nu och New York, dit många Sverigefans har tagit sig. Och vår korrespondent Simon Isaksson som befinner sig där. Simon, hur märks det att Sverige spelar i New York nu?
Ja, men det märktes igår redan på flygplatsen här skulle jag säga, där man hör och ser svenskar som kommer hit från olika delar av USA. Kanske efter att ha varit nere i Texas och sett Sveriges gruppspelsmatcher innan. Sen vet jag också att det har märkts inne på Manhattan i New York vid Times Square igår kväll. Många svenskar som var på ett hotell där då och firade inför matchen. Sen får vi se då hur många svenskar jämfört med fransmän det faktiskt blir på läktarna. Det här är ju en slutspelsmatch som inte alla kanske var beredda på att vi ens skulle spela. Så att svenska fans som reste hit för gruppspelet har inte nödvändigtvis vare sig kanske råd eller semesterdagar att åka till den här matchen också. Mm. Men gulklädda supporter kommer absolut finnas i det här arenaområdet om några timmar när matchen ska dras igång.
Och vad säger fans som du har pratat med? Hur tror man att det kommer gå liksom?
Ja, det är lite sådär. Det är ju inte den lättaste matchen, det är kanske den svåraste. Den här matchen kan ju vara ännu svårare än den mot Nederländerna där vi fick stryk med 5-1, oroa sig supportrar för. Och det är väl inte jättemånga som räknar med att Sverige ska gå vidare. Däremot så får man väl upp hoppet lite grann efter skrällar igår som att Paraguay slog ut Tyskland. Då kanske Sverige också kan.
Tack för det, Simon Isaksson, USA-korrespondent för Sveriges Radio i USA. Så ska vi ta oss en titt på vädret. Men ikväll får Östersjölandskapen en hel del sol i övrigt moln och en del skurar i södra Norrland och fjällkedjan. Imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland regnigt och molnigt och i allra nordligaste Norrland sol fram på dagen som varvas med moln. Temperatur från 15 till 25 grader. Och det sätter punkt för Ekot klockan 16:15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch, i studion Julia Videgård.
P1, Sveriges Radio.
I vår andra timme.
Högsta domstolen i USA stoppar Trumps försök att begränsa födelserätten till medborgarskap.
Iran-samtalen fortsätter, men både Iran och USA verkar ha olika tolkningar av det här avtalet för vapenvilan.
Världsledare har alltid använt sig av arkitektur för att förmedla sin makt.
Men blir makthavare odödliga genom byggnader? Vi ska ha samtal med arkitekturhistoriker.
Militanta grupper i Sydafrika har tagit lagen i egna händer för att driva ut papperslösa invandrare.
Och ikväll spelar Sverige mot ett av världens bästa lag i fotbolls-VM.
Och varenda en av de blågula spelarna behöver göra sitt livsmatch.
I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
Ja, alldeles nyss kom beskedet från USAs högsta domstol. Domstolen stoppar Donald Trumps försök att begränsa lagen som ger barn som föds inom USAs gränser rätt till medborgarskap.
Gina Lindberg, USA-korrespondent, du finns på plats utanför högsta domstolen i Washington. Gina, hur motiverar HD den här domen?
Ja, högsta domstolen hänvisar till att konstitutionen, det 14:e tillägget i konstitutionen, ska fortsätta gälla. Och chefsdomaren John Roberts skriver i beslutet att Trumps order, presidentorder, han vill ju riva upp detta, Trumps order bryter mot konstitutionens 14:e tillägg. Medborgarskap både då och nu är rätten att ha rättigheter, rätten att fritt delta i vårt politiska sammanhang, skriver Justice Roberts i beslutet. Och han tillägger här i slutet, vi håller det löftet även idag. Det vill säga, majoriteten av domarna här inne, de 9 domarna, hänvisar till att det är så här konstitutionen har skrivits och det är så konstitutionen ska fortsätta tolkas. Det vill säga att de barn som föds i USA, de ska bli amerikanska medborgare alldeles oavsett om föräldrarna är det eller inte. Och det var ju det som Trump ville ändra på. Det är 9 domare i högsta domstolen. De flesta av dem är konservativa, anses vara konservativa, men det var bara 3 av de konservativa domarna som anmälde avvikande åsikt, så att majoriteten 6 domare röstar alltså för att ta bort Trumps presidentorder som skulle ha inneburit att barn som föds här inte längre automatiskt skulle få det där medborgarskapet. Så att det här är ett stort bakslag för Donald Trump och en stor framgång för människorättsorganisationer och demokrater som har drivit på för just den här tolkningen som HD nu ställer sig bakom.
Mm. Något av det första president Trump gjorde när han kom till makten i fjol var ju att signera det här dekretet för att upphäva rätten för barn som föds i USA för att automatiskt få medborgarskap. Varför har det här varit så viktigt för Trump?
Ja, det har ju varit ett av hans största vallöften att överhuvudtaget göra något åt illegal invandring, att strama åt invandringen till USA. Migrationspolitiken var valfrågan nummer 1. Så att det var ju väldigt tydligt att redan första dagen som president så fattade han det här beslutet, och det gjorde han utan att gå via kongressen eller gå via domstolar, utan han fattade det här beslutet genom det som kallas för presidentorder. Alltså när presidenten fattar beslut på egen hand. Och då bestämde han att i fortsättningen så ska det här automatiska medborgarskapet för alla som föds i USA, det ska inte gälla om föräldrarna är här tillfälligt eller föräldrarna har kommit in i USA illegalt. Mm. Men det är det som nu HD säger nej till. Och det Trump har pekat på är också att han menar att den här möjligheten att föda barn i USA och det barnet blir amerikansk medborgare, det är som en sorts magnet för illegal invandring, har Trump sagt. Han kallar det här för anchor babies, ankarbarn, att människor kommer hit på olagligt sätt och sen passar på, så att säga, när mamman är gravid för att komma in och föda barnet och få en förankring i USA. Det är så han har motiverat att det behöver ändras.
Mm. Ett stort vallöfte från president Donald Trump, men högsta domstolen stoppar nu då försöket att begränsa den här lagen. Gina Lindberg, hur stort bakslag är det här för Trump?
Det är ett väldigt stort bakslag. Just därför att det är liksom kärnan i hans politik. Att det är så mycket av hans valkampanj, av hela hans ideologi som baseras i det här att strama åt invandringen. Och då var det här en viktig punkt. Så att för honom och gentemot hans väljare så har det här varit en väldigt viktig diskussion. Han har kallat det här för
födsloturism, att människor kommer hit och föder barn och får en förankring i USA. Mm. Och å andra sidan så har det varit lika viktigt för demokraterna, för många människorättsaktivister och för många som helt enkelt bara hänvisat till konstitutionen och sagt att det var så här våra förfäder ville att det skulle vara. Det vill säga att de som föds i USA ska ha rätten att bli amerikanska medborgare oavsett bakgrund. Och det är en viktig del av det amerikanska samhället och hur det här landet har byggts upp. Mm. Och det är ju lite symboliskt speciellt att det här beslutet kommer just idag. Därför att på lördag är det 4 juli, det är 250-årsjubileum för USA som land. Och just den veckan så kommer det här väldigt, väldigt viktiga och stora beslutet från Högsta domstolen.
Häng kvar, Gina Lindberg. Vi har med oss Fredrik Bergman Evans, också expert på amerikansk rätt och chef för Centrum för rättvisa. Välkommen till Studio 1, Fredrik.
Tack så mycket.
Vad är din reaktion på domen?
Nej, min reaktion på domen är att det var rätt väntat att Trump skulle förlora det här. Det här handlar ju om en bestämmelse i den amerikanska konstitutionen som har funnits sedan slutet av 1800-talet och som i korta drag säger att den som föds på amerikansk mark förvärvar amerikanskt medborgarskap. Och de senaste 100 åren så har den här bestämmelsen tolkats så att det gäller då även de personer som då tillfälligt befinner sig i USA eller till och med illegalt. Sen är det de senaste 20 åren som det har vuxit fram en alternativ tolkning av den här bestämmelsen, och det är framförallt då konservativa och republikaner då som har hävdat att nej, den här bestämmelsen går inte så långt, utan man måste se det som att den här grundlagsbestämmelsen, den kom till efter det att slaveriet avskaffades, så att poängen med den här bestämmelsen var egentligen bara att ta sikte då på de personer då som tidigare hade varit slavar och därmed inte ansett som medborgare, att det här var en bestämmelse för dem. Mm. Och att den inte tog sikte då på den typ av migration som man har nu då flera 100 år senare, och därför så ska den inte omfatta illegala invandrare. Men det här är fortfarande rätt perifer tolkning, så att Högsta domstolen nu stod bakom den här mer etablerade tolkningen av födslorätten, det var rätt väntat.
Och USA är ju ett av knappt 40-tal länder som tillämpar den här principen att om man föds inom landets gränser så blir man också amerikansk medborgare. Varför är det så?
Ja, det kan man ju fråga sig, och det tror jag är liksom också det som är grunden för varför för Donald Trump har lyft upp det här som en viktig fråga. Det är ju 50-60-tal länder som har den här principen, och den är ju rätt gammal. I USA så härstammar den ju från liksom gammal brittisk rätt, alltså i USA skapades ju av personer som då flydde religiöst förtryck i England, och de tog ju med sig mycket av det som stod i de brittiska lagböckerna, och det här var en sån gammal princip. Och det är klart att när den här principen kom in i den amerikanska grundlagen på slutet av 1800-talet så såg migrationen väldigt annorlunda ut, och det är det som Trump nu har försökt då att utmana den här mer historiska tolkningen av grundlagen, men här går han bet. Sen är inte jag helt säker på att det är helt klart så att det här är ett bakslag för Donald Trump, men jag tror ändå att det finns nog en hel del av hans rådgivare som nog kunde förutse att det här inte skulle gå juridiskt. Så att man kan ju också fundera på om det här är... Jag tror ju att även om Trump kanske är sur idag så kommer det kunna vändas till hans fördel opinionsmässigt. För det här skapar ytterligare en konflikt där då Donald Trump kan säga att här har då amerikanska högsta domstolen nu slagit fast att illegala invandrares barn ska bli medborgare. Och att skapa misstroende mot myndigheter och domstolar, det är ju vad Trump har byggt hela sin politiska karriär på. Så det här kan ju vara en förlust som han kan vända till en fördel i opinionen nu när det ser dåligt ut också inför mellanårsvalet. Så jag är inte helt säker att Trump kommer vara så besviken, utan att det här kanske blir någonting som han kan elda upp sin bas kring och få dem entusiastiska kring, att han ändå står upp för det som ju många av hans väljare säkert tycker är rätt och rimligt, att personer som vistas i USA illegalt inte ska få medborgarskap. Och nu kan då Högsta domstolen bli ytterligare en fiende för Donald Trump.
Vi hörde ju Gina Lindberg prata om just det där med att kritiker till den här ordningen menar att det här leder till födelseturism, att gravida kvinnor reser in till USA och kan föda sina barn där och därmed ge sina barn amerikanskt medborgarskap. Hur vanligt är det, skulle du säga?
Ja, det har jag har ingen uppfattning om hur vanligt det är att man gör det, men man kan ju konstatera att de möjligheterna har funnits. Alltså att det här har ju inneburit att om man som svensk till exempel har semestrat i USA och så har man varit gravid och fött barn i USA, så har man ju då helt plötsligt förvärvat ett barn då som har förvärvat amerikanskt medborgarskap. Det är väl klart att det kan vara en faktor som kan påverka, men jag har inga sådana uppgifter, utan det här är väl... Det finns ju mycket i Donald Trumps politik som inte berör så många människor rent faktiskt, men som kan elda upp en opinion som är kritisk mot invandringen. Och det här har väl blivit en sån symbolfråga där Donald Trump ju tänjer på gränserna, och här sätter högsta domstolen stopp för det. Och principiellt kan man ju säga att det här tillhör väl en av de stora nederlagen för Donald Trump i högsta domstolen under hans andra mandatperiod, tillsammans med det här då tullavgörandet där han förlorade.
Gina Lindberg i Washington, vad säger du om det som Fredrik Bergman även säger, att det är visserligen ett stort bakslag för Donald Trump, men han kan också dra nytta av det här? Vad tror du om det, Gina?
Jag tror han kommer försöka det, men att det är ett stort bakslag är ingen tvekan om. Han har verkligen visat att han tycker att det här var superviktigt, bland annat genom att han som första president i historien var med när högsta domstolens domare skulle lyssna på argument. Då dök president Trump upp i rätten, och det har aldrig hänt tidigare. Och det här med att det bara skulle vara en symbolfråga, det är ju faktiskt väldigt många som berörs rent konkret av det här beslutet. Om det är ungefär 250 000 barn enligt forskningen som föds varje år i USA som skulle omfattas av det här om det hade rivits upp. Så att det får ju konkreta betydelser för väldigt många. Och det blir också en diskussion rent historiskt om svartas rättigheter, för att det hör till bakgrunden här att när det här tillägget i konstitutionen kom till, då var det också en diskussion om befriade slavar och deras barn och barnbarn. Skulle de vara garanterade medborgarskap i USA? Ja, det fick de genom det 14:e tillägget. Så att den aspekten finns också med i sammanhanget här, i kontexten, att det också handlar om svartas rättigheter i grunden.
Säger alltså Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi kommer att höra mer av dig, Gina, om en liten stund i ett helt annat ämne. Vi säger också tack till Fredrik Bergman Evans, expert på amerikansk rätt och chef för Centrum för rättvisa. Tack.
Vi ska till Mellanöstern, för i Doha befinner sig nu USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner för att fortsätta de pågående Iran-samtalen.
Samar Hadrus, som är vår Mellanöstern-korrespondent, vad vet vi om samtalen som väntas?
Ja, enligt medlarlandet Qatar så har både USA och Iran skickat delegationer, men de kommer inte hålla några direkta samtal med varandra, utan de här delegationerna är där för att var och en på sitt håll tala med qatariska företrädare som medlar mellan parterna.
Vilka frågor står på agendan?
Ja, frågorna som parterna vill diskutera verkar skilja sig åt. Enligt amerikanska medieuppgifter så kommer Witkoff och Kushner att diskutera Irans kärnenergiprogram och hanteringen av landets lager av höganrikat uran. Iran uppger däremot att man inte tänker diskutera kärnenergiprogrammet. Först måste USA implementera avsiktsförklaringen som parterna skrev under i mitten av juni, säger iranierna, och parterna är också oense om hur flera av punkterna i avtalet ska tolkas, inte minst i frågan om Hormuzsundet. USA anser att det här samförståndsavtalet som de har förpliktar Iran att låta sjötrafiken flyta fritt. Iran menar däremot att landet enligt avtalet ansvarar för Hormuzsundet och att alla fartyg måste samordna sin passage med Irans myndigheter, och det är den tvisten om vad som gäller i Hormuzsundet som ligger bakom helgens attacker runt Persiska viken.
Mm. Enligt amerikanska uppgifter så ska de även diskutera Libanon under mötet, och i helgen slöts ett ramavtal mellan Israel och Libanon. Trots det så har vi sett fortsatta israeliska attacker. Går det emot det avtalet som slutits?
Ja, det beror på hur man tolkar texten. Enligt punkt 7 i ramavtalet så hindras varken Libanons eller Israels regering från att utöva sin rätt till självförsvar, som det står, så länge det sker i enlighet med internationell rätt. Vi vet att den libanesiska regeringen och armén varken vill eller har kapacitet att försvara sig militärt, och i praktiken är det därför Israel som gynnas av den punkten, genom att kunna hävda de attacker som genomförs sker i självförsvar och riktas mot Hezbollahs militära infrastruktur. Och det är ett påstående som bestrids av både libanesiska och internationella människorättsorganisationer. De menar att Israel inte enbart angriper militärt infrastruktur. De har dokumenterat att många civila har dödats, hela byar har ödelagts, att skolor, sjukhus och räddningspersonal har attackerats.
Vi bjuder in en till gäst, Alexander Attarodi, Mellanösternkännare. Välkommen.
Tack så mycket.
Fortsatta samtal idag. Imorgon har 2 av den 8 veckor långa vapenvilan passerat. Har man nått några framsteg under de här 2 veckorna?
Nej, alltså det är ju jättebra att vi har överenskommelsen på plats, men 2 veckor är ganska lång tid. Det är en fjärdedel av den här tiden fram till 15 augusti som har passerat. Så vi ser ju, som Samare inne på, att det är inte ens logistiken som är klar. Fram till igår var det inte säkert att iranska delegationer skulle åka dit. Så det är väldigt många oklarheter, och när man ändå är på plats så finns det oklarheter kring vad man vill prata om. Så det här Memorandum of Understanding har blivit lite grann av ett Memorandum of Misunderstanding. Så det lämnar ju ganska mycket utrymme för tolkningar. Och enligt bara en sån punkt, som är punkt nummer 13 i överenskommelsen, som säger att kärntekniska frågor får diskuteras när punkt nummer 1 och 4 och 5 och 6 har avhandlats. Men från amerikanska sidan vill man diskutera just de här kärntekniska frågor direkt under dagen. Så att det finns ju väldigt mycket oklarhet i tolkning, misstolkningar och tolkningar från nationella intressen som ligger bakom, förstås. Mycket inrikespolitik. Samar var inne på det här avtalet mellan Libanon och Israel, men vi har ju också Iran och USA där det finns oklarheter kring motstånd från inrikespolitik, både i USA och Iran, som kan sätta käppar i hjulet för framtida samtal.
Mm. Det är 6 veckor kvar av vapenvilan. Mm. Vilka scenarier ser du framför dig?
Ja, alltså 6 veckor är väldigt kort tid, i ärlighetens namn. Det krävs ju långa samtal, det är substantiella samtal som krävs för att hantera Irans kärntekniska frågor, höganrikade uranet, frysta tillgångar. Alla de här frågorna tog väldigt, väldigt lång tid sista gången vi diskuterade just avtalet mellan USA och Iran. Så att vi har ju nu 6 veckor, och jag kan tänka mig framför mig att vi inte kommer att se några substantiella diskussioner mellan Iran och USA. Och att när tiden är framme i augusti så har vi ingen överenskommelse. Då är frågan: Kommer kriget komma tillbaka? Svaret på det: nej. Troligtvis kommer vi förlänga, eller kommer parterna överens om att förlänga det här överenskommelsen till kanske några månader till framöver, så att man kan ha lite mer tid att diskutera.
Men just det här att Iran och USA verkar tolka avtalet för vapenvilan på olika sätt, Memorandum of Misunderstanding. Ser du en risk att eventuellt fredsavtal kommer innehålla samma utrymme för tolkning?
Ja, alltså grunden är ju inte bra. Vi visste ju redan i mitten av juni att när man skjuter fram de här grundläggande frågorna, det är från amerikanska sidan, vill man ha ett lite kortare, lite flummigare, lite övergripande avtal. Man har inte tid med att gå in. USA visar inte just de här politiska tålamodet för att sitta och diskutera grundläggande frågor över tid. Så att man vill ha lite kort. Där är lite snabba vinster, och det här med överenskommelsen visar ju väldigt tydligt att USA är kortsiktigt i de här samtalen. Så det finns ju en risk att om det blir ett avtal efter 15 augusti, att det avtalet även det blir ifrågasatt, eftersom det finns grunden är inte speciellt bra.
Mm. Samma Harus, om vi återgår till det som pågår idag, fortsatta Iransamtal. Hur avgörande är Israel och Libanon för att Iran och USA ska kunna nå fram till ett fredsavtal?
Ja, mycket avgörande. Iran har sett till att frågan om eldupphör i Libanon finns med som första punkt i avsiktsförklaringen mellan Iran och USA. Och USA har skrivit under, godkänt det. Den punkten kräver ett omedelbart och permanent slut på kriget på alla fronter, inklusive Libanon. Men samtidigt så har USA skrivit under ett annat avtal, det här ramavtalet med Israel och Libanon, där vapenvila nämns inte, snarare tvärtom. Ramavtalet ger Israel utrymme för fortsatta attacker mot Libanon.
Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, och Alexander Attarodi, Mellanöstern-kännare.
Bygga om, byta namn och renovera.
President Donald Trump har många byggnadsidéer som ska pränta in hans namn i historieböckerna och i stadsbilden.
Vi har återigen med oss Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington. Hej igen, Gina.
Hallå, hej.
Vad är det för olika byggnader och renoveringar som president Trump har planer på att göra?
Ja, det är många, många planer och många som redan har genomförts. Det senaste kom faktiskt tidigare idag, för att då la Trump ut en bild på sin sociala medieplattform på Truth Social. En bild från Vita huset på en gigantisk gyllene örn som syns på Vita husets södra fasad. Så att det är en stor gyllene örnstaty som är flera meter lång, som täcker hela paradbalkongens längd på södra fasaden av Vita huset. Och så skriver Trump, det här är en gyllene gåva till Vita huset. Men den där bilden verkar vara AI-tillverkad och inte på riktigt, så att det är väl oklart om eller när den här nya guldörnen verkligen kommer upp. Mm. Men han har ju redan förändrat stora delar av Vita huset. Han har monterat väldigt mycket just guldfärgade utsmyckningar runt om Vita huset, även i ovala rummet. Han har stenlagt hela den här tidigare grästäckta rosenträdgården till exempel. Han har rivit östra flygeln för att ge plats åt en ny balsal. Och hans avtryck syns också runt om i stan. På väg hit, jag är vid högsta domstolen nu, på väg hit gick jag förbi justitiedepartementet. Där är det en lång väggbanderoll med ett porträtt, en närbild på Donald Trump på fasaden. Och det är det på flera officiella byggnader till exempel. Han har planer på att bygga en triumfbåge, så att han vill göra avtryck.
Just nu inför USAs 250-årsdag den 4 juli så har han ju låtit renovera dammen vid Lincoln-monumentet. Men det går väl sist och där?
Ja, det går inget vidare. Han har ju gjort en stor sak av detta, att han skulle renovera spegeldammen som den kallas framför Lincoln-monumentet. Och han har hånat tidigare presidenter, hånat Joe Biden och Barack Obama för att de inte lyckats med detta. Och vattnet där har varit smutsigt och fullt med alger. Och nu skulle han se till att fixa det och göra den bästa renoveringen någonsin och dessutom måla om dammen så att den blir, istället för gråfärgad, betongfärgad som den har varit förut, så skulle den bli blå, American flag blue. Men den här nya blåa beläggningen har spruckit upp. Det är numera både fullt med alger och sjok av blåa färgflagor i dammen. Och Trump hävdar ju att det här är sabotage och att det är någon som försöker förstöra för honom. Så att just nu är det stora avspärrningar där nere inför 4 juli-firandet på lördag.
Vad har det kommit för reaktioner då på alla hans projekt?
Ja, som med allt annat som gäller Trump så blir det ju polariserade reaktioner där han kritiseras hårt av politiska motståndare som tycker att det han gör förfular stan och att det är någon sorts självförhärligande han håller på med. Och sen när man pratar med hans egna anhängare så är det ju många som tycker att det han gör är bara att se till att Washington blir vackrare och att han ser till att göra monumenten pampigare till exempel. Mm. Och det här att makthavare gör avtryck i stadsbilden, det är ju egentligen inget nytt. Men det brukar ju vara så att presidenter inte själva bygger monument över sig själva, utan det brukar efterträdarna göra. Jag tänker på flygplatsen här i stan som numera heter Ronald Reagan National Airport. Det var ju inte Reagan som döpte om den till det, utan det var Bill Clinton på sin tid för att hedra tidigare president Reagan. Så att det här att en sittande president själv hyllar sig själv, det hör ju till ovanligheterna.
Just det, och makthavare har ju, precis som du säger, Gina, i historien lämnat efter sig storslagna verk och arkitektur. Vi säger välkommen till Martin Rörby, arkitekturhistoriker. På vilket sätt har makthavare genom historien använt sig av arkitektur för att förmedla sin makt?
Nej, men det har varit just precis som kanske Donald Trump nu också gör, att man på något sätt vill markera sin närvaro i stadsbyggandet och i staden. Och det är ju ett slags sätt att förhärliga sin egen makt naturligtvis. Och det som väl kan vara lite, tycker jag, skrämmande med Donald Trumps sätt att arbeta med det här, det är väl just att han bygger monument över sig själv. Det är någonting vi kanske har sett mer hos då totalitära makthavare, diktatorer och andra. Där har man ju ägnat sig åt det. Och det ligger ju nära till hands att tänka på Mussolini eller på Adolf Hitler och Albert Speer, som han var hans högra hand i det här att då bygga. I det fallet var det ju Berlin som skulle bli den nya Weltstadt Germania, där han också planerade bland annat en stor triumfbåge. Den skulle vara 117 meter hög, så den skulle vara högre än den som nu Trump planerar. Men det finns ju någonting i det här, alltså historiskt så har ju alltid makthavare på något sätt velat markera sig, men det här självförhärligandet som Trump ägnar sig åt, det hör gubevars ändå till ovanligheterna. Då är det ofta de här totalitära ledarna. Sen är det såklart att en del av det de här personerna historiskt har lämnat efter sig, det är ju byggnader och miljöer som vi idag skattar som kulturhistoriskt otroligt värdefulla, trots att de har kommit till under ganska vedervärdiga omständigheter. Men det är väl ingen av oss som skulle vilja tänka bort till exempel pyramiderna i Gize, men de har ju tillkommit på väldigt många hundratusen människors död egentligen, med slavar som har byggt dem och sånt där. Och det finns ju massa annat sånt här också. Versailles, slottet i Versailles, som naturligtvis är en konungamakt som ville manifestera sig, och en miljö som idag är helt unik i sitt slag, men som naturligtvis också har en baksida. Det finns någonting mörkt i det där. Men samtidigt kan man ju tycka kanske att just för de här slavarna som byggde pyramiderna, eller de som då slet ihjäl sig på att bygga Versailles, att det finns också något fint att de här monumenten idag ändå värdas och vårdas. Men, och det är väl det här som är det stora problemet, det är att de här historiska monumenten som har kommit till under tvivelaktiga former på något sätt för att förhärliga makt, men har de haft kvaliteter i sig själva på egna meriter, då har de ju blivit uppskattade. Det man bekymrar sig över, tycker jag, när det gäller Trumps framfart, det är ju det att väldigt mycket av det han gör har ju inte den typen av, ska vi säga, arkitektoniska, estetiska kvaliteter som riktigt motsvarar de här stora åthävorna han gör. Hans pyntande av ovala rummet med någon slags gulddekor som kunde vara köpt på vilket byggvaruhus som helst skrämmer ju livet ur mig när man tittar på hur det ser ut och man vet vad det här är för hus. Och ska han nu sätta upp en stor guldängel på den där kåken, så tycker jag väldigt synd om det huset. Och samma sak gäller ju lite grann hans triumfbågeprojekt. Där är visserligen en duktig arkitekt inblandad som ritar på det, men där är han ju så att säga helt out of scale. Och det här är ju en del av de sakerna som det handlar om att göra. Om man vill försköna en stad, så gäller det på något sätt att känna av tonarten som finns där. Och det gör inte Trump, utan han vill höras högst över alla andra, och det är ett bekymmer.
Ja, men det här med att göra sig odödlig genom byggnader i historien, har det fungerat?
Ja, så där. Om man tittar på Ceausescu till exempel, den här hiskliga som han kallade Folkets hus själv i Bukarest, så kan man väl säga att det fungerade inte särskilt bra. Han blev ju till slut avrättad och sådär. Huset står ju kvar, men snarare som ett skräckexempel på någonting som den här typen av makt åstadkom. Och i det fallet, liksom i Rom under Mussolinis tid, så var det också väldigt mycket av historiska, kulturhistoriska värden som gick förlorade. Stora, stora rivningar som i Rom utplånade väldigt mycket av den medeltida staden som var väldigt värdefull, och i Bukarest samma sak. Hela den historiska stadskärnan revs ju för detta enorma folkpalats som det från början hette, och dessutom en jättestor gata som skulle vara då en meter bredare än Champs-Élysées, bara så han kunde liksom övertrumfa det.
Ska till Gina Lindberg i Washington igen. Vad säger Trump själv om sina byggplaner? Har han förklarat varför han gör det?
Oh ja, och han är ju väldigt, väldigt engagerad i de här byggplanerna. Som tidigare fastighetsmagnat så är han väldigt engagerad i allt som har med byggen att göra och arkitektur, och verkar njuta av att prata om de här sakerna. Och han pratar ju nu inte bara om att bygga en triumfbåge, utan att bygga tre triumfbågar i Washington. Det han är missnöjd med just nu är ju det här med spegeldammen och ommålningen, men då säger han att det alltså är sabotage och att det inte är hans fel eller de som han anlitat för att göra arbetet. Det är inte heller deras fel, utan det är andra som saboterar, hävdar han.
Mm. Martin Rörby, lite kort då. Det här som med Donald Trump som både river och bygger och renoverar monument, tror du att man kommer minnas honom för det där?
Jag tror att man kommer kanske minnas honom med skräckblandad förtjusning, och jag tror att ett och annat av det han har ställt till med, kanske den här nya balsalen, kommer nog så småningom rivas och man kommer återställa saker och ting.
Tack så mycket Martin Rörby, arkitekturhistoriker, och tack också Gina Lindberg i USA.
Ja, där hör ni ljud från demonstrationer i Sydafrika där en invandringskritisk våg svept över landet den senaste tiden.
Protesterna har avlöst varandra, mer eller mindre militanta grupper har tagit lagen i egna händer för att driva ut papperslösa invandrare.
Och dagens datum, den 30 juni, har rörelsen utropat som deadline för papperslösa att lämna landet. Sara Assasson, Ekots utrikesreporter, som bevakar det här. Vad kan du säga om vad som har hänt under dagen?
Ja, det har varit väldigt omfattande protester, framförallt i Sydafrikas större städer, Durban, Kapstaden, Johannesburg. Men det har ändå varit relativt lugnt. Och det har varit otroligt mycket poliser ute på gatorna för att se till att protesterna sker fredligt. Men det har varit mycket folk ute, men det har inte spårat ut som var förväntat, utan det har varit ganska lugnt.
Och vilka är det då som ligger bakom de här protesterna?
Ja, det är flera invandrarkritiska rörelser som startade för några år sedan med att marschera och sätta fokus på invandrarpolitiken i Sydafrika. Flera av dem, det är bland annat Operation Dodola som nu har växt till ett politiskt parti. Och det är en grupp som ofta beskrivs som en fascistisk rörelse. De har varit inblandade i flera våldsamma attacker, anklagas för att misshandla utländska medborgare. De har också hindrat papperslösa migranter från att söka vård på sjukhus och så vidare. Så det är en sammanslutning av de här grupperna.
Och den här rörelsen då med organisationen March and March i spetsen med reservation för uttalet där har satt dagens datum som deadline för att papperslösa ska lämna landet. Vad kommer hända annars?
Ja, de har ju sagt att de kommer fortsätta att jaga bort invandrare helt enkelt. Redan nu är det ju tusentals människor som försöker lämna landet, men de har inte lyckats än. Många sover ute på gatorna, det finns tillfälliga flyktingläger runt om i landet. Det är många som fått sina hem förstörda, så att de är på flykt i ett land. Men nu går de igenom långa processer nu med hur de ska ta sig hem, vem som ska betala. Det är vissa länder som då, till exempel Nigeria, Ghana, har fått söka hjälpa sina medborgare hem, men det är fortfarande många kvar som är helt enkelt rädda.
Mm. Du beskrev ju vad det är för organisation eller hur man nu ska presentera dem som ligger bakom de här protesterna och vill driva ut papperslösa invandrare. Hur många är det som är engagerade i det här? Är det en stor grupp?
Ja, men de är ganska många. Det är svårt, jag har inte sett några exakta siffror på det, men det är ganska stora grupper. Vi talar om medborgargarden. Det har skett demonstrationer under hela året egentligen, och förra året har samlats, jag kan inte säga någon exakt siffra, men det är ganska många det handlar om som har då rört sig genom olika områden och gett sig på utländska medborgare, inte bara papperslösa utan även folk med annat ursprung. Mm.
Och hur kommer det sig att invandringskritiken i Sydafrika vuxit sig allt starkare just senaste tiden?
Ja, det handlar om den ekonomiska situationen. Det är väldigt stor arbetslöshet i landet. Jag har hört en siffra på 33%. Och migranterna pekas ut som syndabockar i det här, att de tar våra jobb. Det finns också väldigt mycket problem med kriminaliteten i Sydafrika, mycket droghandel och så vidare. Detta beskylls också migranterna på, så att de pekas ut som syndabockar för mycket av problemen som finns i Sydafrika idag.
Mm. Men vad säger då sydafrikanska regeringen och president Cyril Ramaphosa om det här?
Ja, han har ju försökt uppmana till lugn och menar att det här är ingenting som Sydafrikas folk står bakom. Också att det skadar bilden av Sydafrika i andra afrikanska länder. Att det är ett land som ska respektera mänskliga rättigheter och fred. Men då ser vi då att utländska medborgare behandlas på det här sättet. Så att han har uppmanat till lugn. Och han hade ett möte sent igår kväll med de här grupperna och försökte verkligen säga att det här är inget vi står bakom, men det verkar ha hjälpt.
Mm. Och hur starkt stöd har den här antimigrationsrörelsen, skulle du säga?
Ja, de har inte särskilt stort stöd. Jag pratade faktiskt med en talesperson för en grupp som heter, ska vi se här, Siafana Sonke Action Group, som är en stödgrupp bestående av fackföreningar och civilrättsorganisationer. Han menar att det här, de har inte särskilt stort stöd, utan det är tvärtom så att sydafrikanerna vill se mer solidaritet med andra afrikaner. Jag pratade med honom tidigare idag, så vi kan lyssna vad han säger.
People are not going to allow this kind of violence to continue with impunity, and I think they have to recognize that on the basis of the current balance of forces, they don't have the country with them as a whole.
Sara Sarsson, det handlar ju om över 13 000 invandrare som har lämnat landet bara de senaste 2 veckorna. Det här är enligt Sydafrikas myndighet för gränskontroll. Och är det då att de har tvingats?
Det är väl, nej, det ska jag inte säga. De har lämnat frivilligt, men de har lämnat på grund av rädsla. De känner sig utsatta. Jag såg en siffra idag på 25 000 som har lyckats lämna. Och vissa har kunnat lämna självmant, andra har fått hjälp. Men det är fortfarande väldigt, väldigt många som väntar på att bli, ja, kunna lämna landet helt enkelt. Mm. Så att, det är en stor grupp.
Hur stor tror du att den här utvandringsvågen kan bli?
Det är också svårt att säga. Det beror på vad som kommer hända nu de kommande dagarna. Vissa tror ju att det kanske har lugnat ner sig lite nu. Och att Sydafrika har nu satt in resurser för att hjälpa människorna och säkerställa att de kan faktiskt bli kvar i landet och vara trygga. För det är ju som sagt många som varit där 15-20 år. Och har familjer, har jobb och så vidare. Mm. Så att vi får se om de väljer att stanna kvar.
Sara Assarsson, Ekots utrikesreporter. Tack.
Ja, så handlar det om vinna eller försvinna. Det är ju frågan.
Ja, för ikväll klockan 23 svensk tid. Då spelar Sverige mot Frankrike i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. De möts på MetLife Stadium i New Jersey.
Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent på plats i Sikokus i New Jersey mellan arenan och Manhattan. Simon, finns det någon spänning i luften redan?
Jo, men det finns det, och särskilt efter igår skulle jag säga, när det fanns flera, eller framförallt Paraguays skräll mot Tyskland, som gör att hoppet väcks lite mer till liv bland de svenska supporterna, som jag skulle säga att de flesta kanske ändå räknar med att det kommer bli en väldigt svår match för Sverige. Men det är ett slutspel i fotbolls-VM och allt kan hända, och det börjar man väl känna i luften nu, att det här hoppet ändå finns inför den här 16-delsfinalen.
Apropå att man känner det i luften, värmen, hur är det med den?
Jo, men det ligger värmevarningar över New York och New Jersey just nu. Tittar jag på väderleksprognosen här för eftermiddagen när matchen spelas här, då är det väl en mellan 30-35 grader. Det ser ut som att det kan bli lite moln, vilket skulle vara skönt både för supporterna och spelarna, skulle jag säga. Svenska fotbollslandslaget har ju spelat sina matcher inomhus i Texas, i Houston och i Dallas, i gruppspelet tak- och luftkonditionering. Nu är det utomhusmatch som gäller ju. Mm.
Simon, du har ju bevakat Sveriges andra VM-match för USA också. Vad har du för intryck av de svenska supportrarna? Vad gör de för intryck där i USA?
Ja, men de gör ett intryck i Texas, i lokal media runt Dallas där Sverige har haft sin bas. Där har det varit väldigt mycket rapporter både om svenska laget och om svenska fansen. Och de har ju märkts i USA när de har marscherat gulklädda i tusental till arenorna och sjungit sånger och så vidare. Och supporterna i sig också, när man pratar med dem, jag har ju följt med dem här nu under landslagets resa i VM. Och det är ju allt från grabbgäng som är här för att festa och ha en trevlig sommar till par som åker hit och kanske sparat pengar under hela arbetslivet. Jag har pratat med en far som bjudit sin son efter att han lovat att de ska på VM. Jag har också pratat med en son som bjudit sin far. Och svenskättlingar som dyker upp på de här matcherna, det tycker jag är väldigt intressant. Som bor i USA, som inte har kanske så stark starka band till Sverige längre, men som kommer till matcherna för att på något sätt återknyta och uppleva svenska supportrarna på plats och känna någon tillhörighet. Så.
Det har ju varit mycket prat om inför och under det här VM:et att det kostar mycket att köpa en biljett, men också allt runt omkring. Och nu pratas det om att det är så dyrt att ta sig till just den här arenan i New Jersey. Mm. Flera supportrar ska ta sig dit till fots, men det är väl ganska farligt?
Ja, precis. Just den här arenan den i New Jersey har ju varit där man snackat kanske mest om när det kommer till chockhöjningar av både parkerings- men också kollektivtrafikpriser. Det finns ett pendeltåg från Manhattan som man kan åka till den här arenan, men det priset har tiodubblats under fotbolls-VM-matcherna. Så det är ju väldigt kostsamt att ta sig inte bara in på arenan utan även till arenan. Att gå från Manhattan till arenan, det tar nog, jag tror att det kan ta 6 timmar i den här värmen också, så att det är farligt på grund av det, men också på grund av trafikläget, att det är motorvägar och inte riktigt byggt överhuvudtaget för fotgängare att ta sig till den här arenan, utan det är det där pendeltåget eller taxi som gäller då.
Vi säger välkommen också till Johanna Frändén som ju är fotbollsjournalist baserad i Frankrike. Det är ju ingen lätt uppgift Sverige har framför sig. Frankrike spås vinna hela mästerskapet. Varför är de så bra just nu?
Ja, men de är ju bra av lite olika skäl just nu. Dels så har de ju en supergeneration som har slagit igenom ungefär samtidigt. En ganska bra blandning mellan lite äldre rutinerade spelare som har varit med ett tag. En handfull som har varit med och faktiskt vunnit VM-guld 2018 då redan, senast som Frankrike vann. Många som spelade VM-final senast i Qatar 2022 när man förlorade. Och så ett gäng nya spelare som har tillkommit. Så att, dels är det väl det, men sen så får man ju titta generellt så ser man ju att Frankrike har ju en talangproduktion som är alldeles unik i världen. Det är nästan 100 spelare som är födda i Frankrike med i VM i Nordamerika. Och då spelar många av dem i andra länder, och framförallt i afrikanska länder. Man kanske väljer att spela i mammas ursprungsland eller pappas ursprungsland och så vidare. Men det här visar ju vilken enorm bredd man har i Frankrike, och topp för all del, men man ska också se det att även om Frankrike byter ut sin första elva och sätter in de näst bästa eller de tredje bästa, så skulle man stå sig otroligt bra i det här mästerskapet. Så att det är både spets och bredd får man väl säga, och väldigt, väldigt hög kvalitet på alla positioner.
Ja, det låter ju svårt när det är både spets och bredd och hög nivå. Hur tror du att förbundskapten Graham Potter lägger upp nu Sveriges taktik när de möter Frankrike?
Ja, alltså det är ju en svår fråga, va? Vi känner ju inte riktigt Potter än, och han har ju, om inte lurats, så i alla fall överraskat en hel del hittills. Han har gjort ganska mycket ändringar under pågående mästerskap. Bland annat så har han ju ruckat på det där tabut att byta ut målvakten, som är väldigt, väldigt sällsynt. Så att jag tycker det är svårt. Han är svår att läsa. Det är svårt att veta vad han förberett sig för. Man kan väl tänka sig att man försöker täta till bakåt så mycket det bara går, med tanke på vilken kvalitet Frankrike har offensivt. Samtidigt så har ju Sverige också sina starkaste kort i anfallet, och där vill man ju förstås få så bra utväxling som möjligt. Så att, svårt att veta, för att vi har inte haft så mycket tid med Potter för att förstå riktigt hur han tänker, och jag tror säkert att han har någon räv bakom örat också för att kanske försöka överraska fransmännen. Man får göra vad man kan, va, när man är lite uträknad förhand.
Ja, och ska man tro din krönika idag så är det på kanterna kanske som Sverige har en chans, eller?
Absolut, och det pratar ju faktiskt fransk media om också. De har ju upptäckt Anthony Elanga som inte är den stora stjärnan ens i Sverige, men som har fått ett rejält genombrott här, och inte minst mot Japan senast. De uppmärksammar hans hastighet och målfarlighet, och att han nog kan störa Frankrike, som faktiskt har lite problem på sina ytterbackar då. Så att där kan ju Sverige eventuellt såra dem lite grann. Victor Gyökeres och Alexander Isak är mer bekanta för den franska publiken, eftersom de spelar i Premier League, där också många franska spelare håller hus. Så ja, precis. Någonting sånt kanske man ska hoppas på som svensk, och sen så får man bara blunda, hoppas att det håller. Eller titta kanske snarare. Om man
titta med ett öga. Ja.
Ja,
Simon Isaksson, du är ju i New Jersey. Hur är det just nu med svenska supportrar? Ser du några blågula tröjor?
Just nu så är man väl i det här skeendet då, när man ska ta sig från New York över vattnet till New Jersey och den här arenan. Jag vet att det är samling för svenska fans några kilometer från arenan. Man börjar samlas där just nu, så jag ska dra dit också och se hur stämningen är där innan man sen marscherar då till arenan. Mm.
Och Johanna Frändén, om nu Sverige skulle lyckas med denna stora uppgift att slå Frankrike, visst är det väl ändå en större triumf än det som Paraguay lyckades med mot Tyskland?
Ja, det tycker jag nog att det är, för att
det var en lätt vinklad fråga.
Ja, precis. Nej, men Frankrike är ju en mycket större favorit in i mästerskapet och så här långt in i mästerskapet än vad Tyskland var. Så att, det får man nog säga. Alltså, Frankrike är laget nu som alla andra drömmer om att slå eller har mardrömmar om kanske att möta. Så att, det är klart att skulle Sverige lyckas med det så är det ju en... Det är ju en jag har skrivit det tidigare. Det skulle vara den största skrällen i svensk fotbollshistoria och det håller jag fast vid. Det finns inget läge som ett svenskt landslag har gått in och besegrat den här typen av motståndare när så mycket står på spel. Så att, det vore ju en enorm skräll och bragget på alla sätt.
Johanna Frändén, tusen tack. Simon Isaksson på plats i New Jersey. Tack även till dig. Strax 17:15, Ekot Julia Videgård efter Ekot Europapodden. Och producent för Studiet idag, Marcus Elverbrandt, Ylva Lilja, Susanne Westergren.
Önska trevlig kväll.